Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dags för MotoGP-podden igen. Denna gång nummer 159. Tobias Lajen och Andreas Mårtensson på ny plats. Vad säger du, Andreas? Nu sitter vi plötsligt i en hotellobby.
Det är inte fel.
Nej.
I Österrike.
Ljust, luftigt, svalt. Det kan man inte säga om utomhustemperaturen.
35 grader idag.
Jag känner mig lite lätt såsig i skallen efter resa till Österrike. Men som sagt, var skön plats att spela in en podd på, och det blir lite extra puls när man närmar sig racehelg och är på rätt ställe för en gångs skull.
Ja, i princip är vi ju det. En timmes färd bara till Rebbering. Vi bor alltså i gräs och ja, det ska bli kul med racehelg och vara på plats, tycker jag.
Ja, det ska bli verkligen. Det blir alltid lite extra pulshöjare och lättare att få reda på information kring det som sker bakom kulisserna. Mm.
Exakt så. Onsdag eftermiddag är det. Bäst att ha sagt det. Ifall vi missar något viktigt här nu som släpps. Men då gör det efter våran podd.
Ja, och då får ni hänga med oss via sociala medier och våra kanaler under helgen istället. Mm. Du, Andreas, vi har ett ganska späckat program här under eftermiddagen, kvällen, och de här punkterna till podden idag, det gäller ju startnummer 59, och sen gäller det också uppföljning av ett ämne som vi snackade om tidigare här, vägen till MotoGP, eller hur man tar sig till MotoGP, och där kommer vi att få med en gäst i den här podden. Och sen såklart uppsnack till Red Bull Ring, den 13:e deltävlingen för säsongen. Jag tycker vi kör igång med ämnena per omgående.
Det låter bra. Vad ska vi börja med?
Vi börjar med startnummer 59. Med ett nummer som för mig, jag kände mig helt renons. Kom inte på någonting när jag tänkte på 59. Där hjälpte du till lite bättre.
Jag kom på en, men sen tog det slut. Och jag kom på Nicolo Canepa. Han har ju faktiskt lite MotoGP-anknytning.
Han har lite MotoGP-anknytning. Men sin största del av karriären, det har han ju kört i Superbike, och numera så återfinns han i Moto E.
Ja, och Endurance VM, det är mest där som han är känd. Han kör alltså för Hjärt, och det passar väl bra då. Yamaha Austria
Racing Team.
Ja.
Som för övrigt grundades, vill jag minnas, en av säsongerna jag åkte i Endurance VM. Alltid håller sig till Yamaha, det hör vi på namnet där, men har ju just till i år också tagit över rollen som Yamahas toppteam, kan man väl säga, på VM-nivå.
Ja, exakt. Men som sagt, han gjort en säsong i MotoGP, den gjorde han 2009. Han har gjort några race också i Moto2 och sen Moto E. Det är väl egentligen det han har från GP-sammanhang. Men sen har han ju ett gäng starter också i Superbike VM under säsongerna 12, 13, 14, 15 på två olika fabrikat, eller tre olika fabrikat faktiskt. Så att den sprintracen har han i sig, och sen har han varit testförare för Yamahas Superbike-team. Och nu alltså verkar det vara full fokus på Endurance. Den är snabb.
Ja, och vi sa inte någonting om hans nationalitet. Det är inte självklart för alla, men italiensk förare. Som jag minns kom fram genom de här stockklasserna. Var det inte så från början?
Jo, exakt.
Canepa, ett minne som poppar upp när jag tänker på honom. Det är ju någonting som skedde relativt nyligen. I alla fall de senaste åren här. Det var ett tillfälle på Mugello som inte var så smickrande för honom. Förstår du vad jag pratar om?
Ja, det var någon track day där, vill jag för mig. Och han, jag vet inte, han tyckte att någon var i vägen, någon track day förare som han såg kanske 10, 15, 20 sekunder, 30 sekunder kanske till och med långsammare än vad han själv gör. Så blev han väl, han fick hjärnsläpp helt enkelt och blev lite arg där. Och på något sätt körde omkull den här föraren, och det blev en rättegång av det hela också, vill jag för mig.
Ja, men det var ju så här huvudlöst, ungefär inte riktigt i samma kaliber som Fenatis grepp på handbromsen där på Misano, men ändå på ett sätt värre, för att det här på en sån här track day, där ska man ju inte komma som toppförare, i alla fall nationell toppförare, och bete sig på det sättet. Känns lite onödigt.
Känns onödigt, ja.
Men Endurance VM alltså, och numera i Moto E, och ja, mycket tid på hoj, kör italienska mästerskapen också i Superbike nu. Mm. Har du några andra konkreta minnen från hans karriär?
Nej, det kan jag inte påstå. Det kan jag inte påstå.
Nej. I så fall tänker jag att jag fyller inte heller på med något annat, utan det som jag sa, jag kom inte ens på någon 59 från början, men det var lite kort om Nicolò Canepa. Ja, men då har vi kommit fram till dagens gäst, Fredrik Berlin, och det här är ju syftet med det är ju att anknyta till den punkt vi hade för någon podd sedan, Andreas, där det handlade om att snacka om hur man tar sig till MotoGP.
Ja, men exakt. Och vi har ju faktiskt några förare som är mitt i det. Och varför inte då prata med en av dem? Fredrik Berlin, välkommen till MotoGP-podden.
Hej Sam, tack så mycket.
Ja, hej Fredrik. Nu sitter vi på håll här, så att vi sitter på plats i Österrike inför MotoGP helg nummer 13. Var befinner du dig någonstans?
Jag befinner mig i Falkenberg, har varit nere i Assen och tävlat precis, och kommer hem hit och förbereder mig inför sista SM-deltävlingen här som körs i helgen.
Och för oss är det intressant då att höra vem du är, och sen någonting om hur du har kommit igång med ditt tävlande och var du befinner dig. Kanske då också någonting om dina framtidsdrömmar, som jag antar kan sträcka sig så långt fram som till GP eller i alla fall VM-klasser på något sätt.
Absolut, absolut.
Du får gärna berätta lite grann om dels då vad du heter, hur gammal du är och var du kommer ifrån, och lite grann hur du tog dig in i motorcykelsporten och racingen.
Ja, men precis. Ja, som sagt, jag heter Fredrik Berlin. Jag är 18 år gammal. Jag är född och uppvuxen i Falun. Jag är elitsatsad inom road racing i klassen Supersport 300. Och tycker att det är jäkligt roligt att köra motorcykel. När jag inte tävlar och är ute och reser land och rike runt och kör motorcykel, så pluggar jag på gymnasiet med inriktning på teknikvetenskap. Jag jobbar på Bike and Accessories i Dalarna. Säljer motorcykelkläder, och sen jobbar jag även i Arboga på Itala Bike Center.
Det var roligt det låter. Jag bara flika in här med skola, racing, arbete. Det är rätt, det låter som ett intensivt schema för dig.
Ja, det händer mycket, och det är jättekul, och det finns inte så mycket tid till annat. Man får lära sig att planera och prioritera, för det ska in träning och det ska in jobb och skola, och det är många saker som ska hinnas med, men jag tycker att det är jätteroligt.
Vad är det som gör motorcykelsporten så intressant för dig?
Nej, men jag kan ta det när det började egentligen. Jag började köra road racing när jag var 11, men jag började egentligen köra motorcykel redan innan det. Jag körde motocross när jag var 4. Och sen slutade jag med det efter ett tag, och så började min far att köra road racing. Så jag hängde med honom runt på banorna, och sen så fick jag möjligheten en solig dag i Karlskoga tillsammans med det här Svemo Start to Ride. Fick jag testa på med en Honda 100 och köra några varv där på banan, och tyckte att det genast var riktigt roligt. Så efter ett tag så fick väl farsan sälja den där gamla R6:an och så blev det en sån här Honda 100. Så började vi köra runt på gokartbanorna hemma i Dalarna då.
Men du, Andreas, låter inte det här lite grann som din inledning på racingkarriären?
Ja, det är en bra inledning tycker jag.
Eller hur?
Ja, absolut.
Men du, och sen då, blodad tand på det här med asfalt och fart?
För ja, din... men helt klart. Jag började köra runt lite där och hade jäkligt skoj och lära mig mer och första knäskrapet och allt sånt där. Och sen använde jag också racingen mycket som en morot, eller mina föräldrar använde racingen som morot. Det är ganska tufft i skolan och inte så mycket vänner som många har problem med. Och det var tufft ett tag där när man var yngre. Men racingen blev liksom som motivationen att ta sig igenom det också. Och de använde det då för att säga att om du ska få köra road racing och hålla på med motorsport, då måste du klara av skolan och du måste kämpa dig igenom det. Så det var tuffa tider, men just racingen blev då moroten för mig att ta mig igenom skolan.
Du, när det kom till tävlande då, vad började tävlandet med för någon klass?
Jo, det började då i den här mini-GP-cirkusen då. Vi åkte runt på lite Kalmar och det var lite i Västerås tror jag och körde. Det gick väl bra, jag lärde mig mycket. Jag var ju absolut inte snabb. Jag kommer ihåg vi tävlade lite, då var det Liam Dafors och det var Unungers. Jag kommer ihåg Emil Täcklund som jag kör med i samma klass nu. Han körde minimotor under den tiden. Så det är många ansikten som man känner igen som man började lära känna redan där som man nu träffar i Road Racing Depot i Sverige. Men sen så tog vi det vidare, så körde ett år på Honda 100 och sen när jag fyllde 12 då testade vi på att köpa en sån här Kawasaki 250 kubikare. Och så började vi testa på lite storbana och köra med den och jag var ju ganska liten då fortfarande. Ganska kort, men jag fick dispens att tävla på Bike Week där när jag var 12 år gammal. Man måste egentligen vara 13, men eftersom jag hade kört min GP då så fick jag dispens. Och det gick väl bra tills jag vurpade och bröt armen, men jag tror jag blev 4 eller något sånt där till slut. Och då fick på vintern där fick Kawasaki Sveriges team upp ögonen för mig och kontakta mig och ville ha med mig i deras team. Och så småningom så blev det så då. Jag började köra med dem säsongen därpå på deras nya Kawasaki 300 i den här A2 Cup som det heter på den tiden. Det heter nu Supersport 300. Och sen har jag kört tillsammans med dem och tävlat med dem ända tills nu då, som jag fortfarande gör.
Men du, det här Kawasaki i Sverige, där är det Peter Söderholm som är involverad i och driver det teamet på banorna, eller?
Ja, precis. Han kontaktade mig och fångade upp mig där och det blev också väldigt meningsfullt för mig i mitt privatliv. Jag hade det tufft i skolan och ingen trodde på mig vad jag kände det som. Så blev det någon som helt plötsligt trodde på mig. Så road racing blev ju verkligen något positivt för mig. Och fick mig ännu mer motiverad att arbeta i skolan och ta mig vidare. Så att han fångade upp mig och sen har jag kört med dem ända tills nu då. Och det är han som drar i spakarna där.
Och den här vägen som vi snackade om, Andreas, in till GP-cirkusen då, som vi har sett under de år vi har jobbat tillsammans och tidigare kört, det har ju mer och mer inriktats på de här rookie-cupperna och talangkupperna. Vad säger du där, Andreas, om de här vägarna in till GP-racing?
Ja, men det var ju som vi pratade om i den podden, att både du och jag tyckte ju att just Supersport 300 är en väldigt, väldigt bra klass att komma vidare från. Dels så kräver det inte de största ekonomiska musklerna jämfört med många andra serier, utan det är en relativt billig klass att börja i och börja bli snabb. Plus att du nämnde ju när vi pratade lite innan vi började spela in här hur stort skillnad är att köra på internationella banor, det här med slipstreamingen och sådana här saker. Så att det är en väldigt bra klass att börja i. Och sen kanske gå vidare till en rookies cup eller då vidare kanske till och med till supersport. Eller till VM-sammanhang i första hand. För det finns ju en VM-klass supersport 300.
Ja. Kan du inte berätta lite grann, Fredrik, om det här med upplevelsen från Assen som du var och tävlade på och just den här racingen på internationell nivå?
Precis. Jag hade ju kört några år i Sverige och sen så under förra säsongen började det egentligen. Då skickade en kompis till mig en länk på Instagram där det var ett tyskt VM-team som ansökte om förare då inför den här IDM på Assen som skulle gå. Och då ville de att man skulle skicka in sina CV, så jag skickade in mitt CV och tänkte att det kommer aldrig bli av att de plockar ut mig. Men några dagar senare så fick jag ett svar från Rob Vernegård som är en holländsk teamchef i det här teamet då. Och de hade svarat 3 personer utav de här 200 som hade skickat in. Och det var jag och 2 italienare då. Så jag fick möjligheten att komma ner där och visa vem jag var och lära mig väldigt mycket redan förra säsongen. Och så gick det ganska bra, så de kontaktade mig i vintras och jag bestämde mig för att inte satsa på IDM den här säsongen utan att fortsätta köra i Sverige, komma ut och köra några wildcards i år också och lära mig så mycket som möjligt för att sen ta ett stort kliv ut och köra utomlands då. Och det gjorde jag via det här tyska VM-teamet och IDM i Supersport 300-klassen.
Själva upplevelsen av en racehelg då på Assen jämfört med ett nationellt race hemma, vad tar du med dig från den senaste helgen?
Ja, men det är väldigt mycket som är annorlunda. Och det är ju helt klart så att många kan ta klivet ut och åka utomlands och köra. Det är egentligen inte i sig supersvårt. Man kan ta sin husbil eller buss och åka ner och köra någon bandag eller någon tävling utomlands. Det är inte superkomplicerat. Det som är lite mer invecklat är väl att få den här möjligheten tillsammans med team, vilket jag kände var en sån bra möjlighet. Just för att det är väldigt mycket människor, det är väldigt mycket nya saker, det är väldigt mycket mer regler och det är en annan typ av press och en annan typ av körning. Och för mig så kände jag att jag ville komma ner och kunna slappna av och fokusera på att lära mig att köra så bra jag kunde. Och då var det väldigt hjälpsamt att få möjligheten med det här teamet då, som visste allting och kunde hjälpa mig och coacha mig med telemetri och allting. Så att det ska man ha med sig när man åker utomlands, att det är väldigt annorlunda. För att där nere på kontinenten så är det folks jobb egentligen man har att göra med. Det här teamet som jag åkte med, de har 20 heltidsanställda. Vilket gör att det blir helt plötsligt inte någons hobby man håller på och leker med, kan man väl säga. Eller man håller på och kör med. Utan det är folks jobb och det blir en annan professionalism. Eller det blir mer proffsigt när man kommer ner dit. Så är det helt klart.
Ja, det är roligt att du säger det där. Jag drar mig tillbaka i minnet till mina internationella tävlingar när jag körde aktivt. Och jag hade också den känslan kring de team jag åkte med. Att då var det plötsligt väldigt resultatinriktat och det var ingen snack om någonting annat än maximal insats hela tiden. Och det kanske man har dragit sig för innan med egna grejer om man inte har full budget och så vidare. För att budget är också en del i det här med racing. Det måste ju du hålla med om också, Andreas.
Absolut är det så. Det är klart budget är en stor del av racingen. Hur går det i den svenska serien du kör i år?
Ja, för mig så har jag använt den svenska serien i år som enbart egentligen träning för de här 2 stora datumen på min kalender i år, vilket är Assen som jag körde förra helgen och Red Bull Ring som jag ska köra om 2 veckor. Men rent fartmässigt så har det gått väldigt bra i Sverige. Jag har varit med i toppen och snabbast till och från hela säsongen. Men rent resultatmässigt så har det väl varit lite stolpe ut. Jag har haft lite vurper och lite mekaniska problem. Så att det har väl kanske inte gått precis som jag har velat. Men den senaste tävlingen på Gelleråsen gick det väldigt bra och det var ganska skönt på hemmabanan där.
Just det. Och hur gick det på Assen i IDM? Hur tufft var det?
Det var ganska tufft. Jag hade väl riktat in mig på att vara med där i topp 15, topp 10. Vilket jag kände att jag hade farten för. Och det visade sig att jag hade ju farten egentligen att hänga med där. Och vara där uppe och fightas. Men den stora skillnaden som jag kanske inte hade tänkt på. Eller som jag kanske hade underskattat. Det är skillnaden att tävla i en sån här stor klunga som man gör där nere. När det blir 10-15 förare i en grupp som ska ligga och fightas, då går det inte att köra på samma sätt som man kanske gör vanligtvis, att ligga och klicka in de här snabba varven varv på varv. Och det var något som blev lite chock för mig. Så att jag hade farten, men jag kanske inte hade just armbågarna för att armbåga mig fram i fältet där. Så jag blev 21 års 20 plats båda dagarna, vilket jag inte var så nöjd med när jag kom hem, men jag är hungrig för att lära mig mer och komma ner och göra bättre ifrån mig, helt klart.
Med målsättningen eller siktet framåt här för din del då, det är just IDM fortsatt, eller har du, omvärderat de planerna i och med besöken här på Assen och så?
No, det är lite oklart skulle jag väl säga. Mitt kortsiktiga mål inför nästa säsong och de kommande säsongerna här, det är helt klart att ta klivet utomlands. Om det blir på Supersport 300 i IDM eller VM, eller om det blir på en annan större hoj utomlands redan nästa säsong, det vet jag inte. Det håller jag på att planera för. Men jag jobbar ju som sagt med Italia Bike Center och har siktet inställt på att köra en röd maskin i ganska nära framtid förhoppningsvis. Så att, vi får se vad det blir. Men målet är helt klart att ta sig utomlands på kort sikt. Och på lång sikt så har jag målet att köra just i Moto-EVM och vinna Moto-EVM. Det är det stora långsiktiga målet som jag har.
Då passar det väl ganska bra då att köra en röd maskin i och med att det ska bli enhetsklass i Moto-E nästa år.
Ja, exakt.
Ja, precis.
Du, vad handlar det om? Vi har varit inne och snuddat på det, men budgeten här. Vad handlar det om för budget om man kör dels nationellt, om du ska köra mästerskapet på hemmaplan, en årsbudget, och vad handlar det om för hopp då om man behöver ta för att köra motsvarande satsning i IDM till exempel, eller VM? Ja, och då pratar jag Supersport 300 här då.
Ja, precis. Och det beror helt på. Det är en väldigt svår fråga. Men det viktiga man ska ha med sig, som jag har lärt mig och som jag har tyckt är jäkligt spännande med den här satsningen som jag har valt att göra, det är att jag har förstått hur stor bit det är med just budgeten för att klara av racing. Att köra fort, det är kanske 30%, men 70% det är att vara en entreprenör och driva egentligen ett företag om man ska göra det själv. För att jag gjorde precis som alla andra gjorde i början, och med att min pappa stöttade mig och tyckte att det var kul och hjälpte mig ekonomiskt. Men vi hade alltid som målsättning att när jag fyllde 17-18, då skulle jag ta över och driva det själv, att jag skulle betala allt själv, och det gör jag. Och det gör att jag har alltid varit intresserad av företagande och entreprenörskap, och det har jag lärt mig mycket av. Och det är väldigt viktigt nu när man ska ta sig utomlands, det är att hitta samarbetspartners, långsiktiga samarbetspartners som tycker att det är kul att jobba med dig, men framförallt som har nytta av att jobba med dig. Och när det kommer upp på de summorna som det kan göra, upp mot en halv miljon som det gör när man ska utomlands på en Supersport 300, då är det viktigt att hitta samarbetspartners och företag som vill knyta sig an till ditt varumärke och sen kunna skapa ett värde tillsammans. Och det tycker jag är en jäkligt spännande resa som jag har fått uppleva i vinter, och dragit in sponsorer och hitta samarbetspartners och som jag har lärt mig mycket av, och som jag längtar efter att ta vidare och hitta fler och utveckla de samarbetspartners och samarbeten som jag har nu.
Roligt att höra. Det låter ju jättespännande och lärorikt för dig själv också som person, och även kopplat till det här med utbildning. Jag menar, det är ju så, det låter ju som att då blir ju racingkarriären ett ben, och sen lär du dig massor på vägen utav det här också.
Precis. Och det är väl därför jag gör min pappa stolt kanske. Han har aldrig varit så inriktad på resultaten, men han har alltid tittat i. Det är ännu roligare när jag kliver ut ur sovrummet och med händerna i luften och firar att jag har hittat en ny sponsor och att vi är ett steg närmare att ta oss utomlands, att komma till Assen eller Red Bull Ring. Och det är något större i det, och det är något som man får med sig i resten av livet också. Och det tycker jag är jäkla spännande.
Spännande. Det var ju jätteintressant och roligt att snacka med dig, Fredrik. Det känns som att den här bilden av vad man behöver kunna som motorcykelförare, den blir ju betydligt bredare med din beskrivning här. Jag vet att du måste känna igen en hel del själv, Andreas, också från din karriär.
Jo, men så är det, och jag tycker det är en ganska talande siffra där 30% handlar om motorcykelkörning och 70% handlar om resten. Det stämmer ganska bra.
Ja, men det kan ju också vara, som jag tänker, den här möjligheten att köra med team då på Assen till exempel. där det finns en teamstruktur. Om du redan då har dragit in budget för körningen, då kanske den procentdelen där för körningen kan bli större. Och det kanske är det i slutändan som krävs för att nå riktigt långt som förare, att man kan släppa mer och mer den här entreprenörsdelen medan man själv gör sin racingkarriär.
Ja, men precis. Och det är det jag verkligen tror på. Det var lite som ni var inne och kanske touchade på där när ni snackade om Moto E, och att det var mycket äldre förare som var inne i och körde det, och inte så många nya unga talanger. Och det tror jag beror mycket på just att Moto E behöver många samarbetspartners för att kunna driva igenom och lyfta varumärket nu. Och att de här äldre MotoGP-förarna kanske har de här, redan rekryterat de här stora företagen och har etablerat sig och visat att de kan skapa värde för de här företagen. Och att det då blir lättare för dem att få sponsring där genom att det ger värde till Moto E också. Så att det gäller att hitta en balans där, att kunna fokusera på racingen och kunna köra fort ute på banan och kunna vara en entreprenör och skapa värde för sina samarbetspartners och utanför banan. Så det är en balansgång.
Nu är du väldigt ung fortfarande, men det finns ju någon som är ännu yngre. Och ska man komma till just MotoGP, då behöver man vara riktigt, riktigt ung. Hur skulle du säga är den bästa vägen om man ska hela vägen till MotoGP?
Ja, men helt klart. Det är ju många unga grabbar och tjejer som kommer upp nu och från Sverige och som börjar köra. Och det tycker jag är spännande. Och jag tror att, precis som ni var inne på, att börja där någonstans i mini-GP eller mini-moto och lära sig grunderna i att köra en race-motorcykel. Och sen kanske ta klivet upp. Och just Supersport 300 tycker jag är en väldigt bra klass i Sverige. Just för att du skulle kunna klara dig på en 100 000 per säsong och fortfarande ha jäkligt mycket roligt ute på banorna. Och sen kanske ta klivet ut i att ansöka till Red Bull Rookies Cup eller som den här nya kuppen som finns, som också var på plats nere i Assen nu när jag tävlar i helgen, Northern Talent Cup. De är ju egentligen paketgrejer som man köper sig in i, och så får man, vad jag förstår, en hoj och en plats och sen allt runt omkring. Man behöver egentligen bara ha med sig en ryggsäck med underställ och skinnställ och hjälp. Och att lära sig och komma ut på de här stora banorna, det tror jag är väldigt nyttigt när man är ung. Men också att lära sig det här med just företagande och att kunna sälja sig själv. Det är viktigt när man ska utomlands, för annars blir det svårt att komma längre än kanske få en sån möjlighet.
Just det. Och sen finns det ju också möjlighet att köra Moto 3 eller 125, finns ju faktiskt kvar i SM-sammanhang också om man inte vill gå den här Supersport 300-vägen.
Ja, Fredrik, tack för din uttömmande bild av att vara mitt i karriären och vara ung förare från Sverige som vill mer med sin racing-satsning.
Ja, verkligen. Jag tror vi får tillfälle att komma tillbaka till Fredrik här om ett tag.
Säkerligen.
Ja, tack så mycket för att ni ville ha med mig.
Lycka till fortsättningsvis, så fortsätter vi att ladda för GP-helg här i Österrike.
Tack så mycket.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då blir det dags att vända blicken aningen västerut. Ungefär en timme härifrån där vi sitter nu, Andreas, där vi är i Graz alltså. Vi ska vidare mot Spielberg och börja förbereda en ytterligare racehelg på Red Bull Ring. Vad finns det att säga om banan först och främst?
10 kurvor tills i år. 11, jag vill säga att det är 11 kurvor, även fast de har döpt den här nya. Det är ingen chikan egentligen, utan det är som en kurvkombination format som ett Z. Och då ska det alltså heta 2A och 2B, de här två kurvorna. Och den här kurvkombinationen är ju alltså mellan kurva 1 och 3. Och anledningen är ju den här våldsamma kraschen då som skedde för 2 säsonger sedan när Sarko och Morbidelli kraschade, och det var ju så nära det bara går att Rossi och Vinales blev inblandade också. Och just i kurva 2 där, det var ju inte bra helt enkelt, utan nu har man gjort en annan förändring på det, och det blir ju spännande att se hur det här kommer bli. Jag är inte superentusiastisk direkt när man ser det, för det kan bli väldigt yxigt igenom det där partiet. Och frågan är faktiskt om det är säkrare som det är. För det finns ju fortfarande möjlighet om man bromsar omkull sig. För ingången till, det svänger ju först då höger och sen vänster. Men ingången till första högen, den är ju svagt, svagt vänster.
Jag tänker mig, vi får en liknande situation.
Liknande. Ja. Och jag tänker mig i regn där, om man går omkull, då skulle man mycket väl kunna åka på den gamla bansträckningen och strika någon. Och då är den också på väg liksom i 90 grader åt höger. Ja. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Man har byggt bort ett problem, men man kanske har skapat ett annat problem på köpet. Så känner jag innan racehelgen har dragit igång. Sen får vi väl ge det några träningar.
Ja, nej, men det är precis som du säger. Just det här nya partiet är det som man är mest spänd på. Och det är ett spännande läge i mästerskapet också. 13:e racehelgen för säsongen. Och blickar vi bara tillbaka till förra racet, så var det ju Bagnaia för Vinales med Miller på tredje plats, och den som har forsat fram och tagit in massor av poäng de senaste två racen, det är ju Francesco Bagnaia som nu bara är 49 poäng bakom Quartararo, och däremellan Aleix Espargaró 22 poäng bakom. Så att det är, och tittar man på formen, så är det ju Bagnaia som har medvind just nu.
Ja, det är det ju verkligen. Två raka segrar och gjort bra resultat de senaste racen. Han har kraschat ur visserligen då, men på de 7 senaste racen så har han alltså 4 segrar, 4 nollor. Eller 3 nollor. Och tar vi de 3 nollorna, vi har ju pratat om det här både i sändning och i podden innan, men de 3 nollorna, det är alltså Le Mans när han tittar upp på skärmen och kraschade från en säker andra plats i det läget. Bastianini har precis kört förbi honom. Det är på Barcelona när Nakagami drog en kul honom i starten. Då var han ju med högt uppe på griden, hade jättebra fart. Och sen är det ju på Sachsenring där han då precis i bakhjulet på Quartararo inledning på racet där. Så att det är ju från topppositioner, och de där 49 poängen skulle han kunna ta på de där 3 racen. Så att han är verkligen med nu, och på något sätt så nu har vi de 3. Det tog 12 race, eller vad är det? Det har gått. Det är 13 race helgen nu. Det tog 12 race. Sen hade vi de där 3 högst upp som vi kanske trodde. Åtminstone Quartararo och Bagnaia. Aleix Espargaró är ju fortfarande ett litet utropstecken.
Ja, det får man säga. Och jag kan inte låta bli heller att tänka på de segrar som har varit på den här banan hittills. Det har varit europeiska fabrikat, det har ju varit stark Ducati-dominans. Sen har vi då i och för sig KTM-segrar också, inte minst Binders seger i det andra racehelgen här förra året.
Hur höll han sig på hjulen?
Ja, det är en gåta för mig. Köra på slicks. Ja, det spann ju hela varvet för han. Eller han höll på att tappa fram hjulet runt hela banan när det började regna. Mm. Det var en spännande avslutning på den racehelgen. Men tillbaka alltså, europeiska fabrikat i topp här i mängd, framförallt Ducatin.
Ja, men frågan är vad som händer nu då med den här nya bansträckningen, nya kurvkombinationen. För innan har det varit 3 väldigt långa raksträckor, och den längsta raksträcka med högst toppfart. Det har ju varit just den mellan kurva 1 och 3, den som man nu alltså har byggt om. Så de kommer ju tappa lite där i toppfart. Frågan är då hur det kommer bli istället, för de är ju bra under inbromsning, den hård inbromsning, och de är bra under acceleration upp då till kurva 3 sen. Så att ja. Det är svårt så här inför helgen.
Ja, det är svårt, och det går ju också att väga in det faktum att det senaste racet här på kalendern på Silverstone var det näst jämnaste någonsin i topp 10 och gick också in högt på listan i jämnhet i topp 15, men just topp 10 där, 6,5 sekunder drygt blev det. Så det är ju väldigt svårt att förespå vem eller vilka som kommer ta kommandot här under helgen.
Ja, men det är väl ganska låga odds på att Bagnaia kommer vara högt upp, det tror jag. Han blev tvåa här ett race förra året, det var det här regnracet när han var inne och bytte faktiskt, då blev han faktiskt tvåa då efter Binder. Han tror jag kommer vara med, han har bra form just nu. Men sen är det ju Quartararo som måste studsa tillbaka lite. Åttonde plats Silverstone, det är, ja.
Och jag vet inte om det här är rätt bana heller att studsa tillbaka på. Yamaha har som bäst varit trea här.
Är det inte Quartararo som har varit trea?
Jo, han var trea här.
För två år sedan, tre år sedan kanske till och med.
Ja, och även första racer förra året var han trea. Mm. Så att tredje plats.
Det är ju ändå imponerande.
Det är det.
När det var den bansräkningen.
Ja, och att Yamaha då har haft lite underläge vad det gäller motoreffekt och toppfart och så. Det här är ju faktiskt den bana på kalender som har högst snittfart också. Det får vi se vad det blir för snittfart nu då med ny sträckning här, men över 180 km i timmen i snittfart annars. Stora nivåskillnader också. Effektkrävande kan man ju säga. Som ett sammanfattande ord kring bansträckningen.
Verkligen.
Du, vad säger väderprognoserna då för helgen? Just nu, rejäl värmebölja och stekande heta temperaturer här på dagarna, runt 35 grader.
35 grader idag, ja. Imorgon ungefär lika varmt. Fredag, ösregn som det ser ut just nu. Vi får väl se. Det har ändrats lite under veckan. Och sen det betydligt svalare temperaturer lördag, söndag. Kan bli intressant helg vädermässigt, som det brukar vara här. Vi har ju sett några flagg till flagg här.
Mm. Och då finns det ju andra namn att blanda in i leken om det skulle vara regn. Inte minst då Binder, ett av namnen. Har vi några fler regnspecialister som du tänker på?
Miller.
Ja, och han körde bra på torrt senast också på Silverstone.
Och varför inte Oliveira? Vann regnracet i Indonesien.
Ja.
Det finns ett gäng helt enkelt. Sarko.
Ja. Men du, det här med bansträckningen som är ny då, tror du att det kommer att påverka däcken nämnvärt? Och det är en ganska krävande bana för däcken med tanke på höga snittfart och sen att det är ganska ensidigt högersvängar på varvet.
Mm. Det blir intressant att se just den vänstersvängen där i den här kombinationen. 2B med andra ord. Och om det kommer vara krascher där. Ibland ser vi krascher åt vänster när man inte kört åt vänster på ett tag.
Nej, för det är ungefär, om man tittar på banlayouten så är det ju nästan mitt över den senaste vänstersvängen ligger. Så det är ju nästan ett halvt varv emellan, ungefär.
Ja, inga problem på fredag beroende på vad det blir för temperatur och väder givetvis. Men...
Nej.
Ja.
Nej, det är en intressant period och en viktig period i mästerskapet som sagt var. Och de här förarna då som jagar Quartararo. Ja, vi har ju dessutom att se fram emot den här helgen fighten om den sista Ducati-styrningen. Och där måste det ju vara högtryck efter racet på Silverstone mellan Martin och Bastianini också.
Verkligen, det var ju Bastianini som drog längsta strået där och vi väntar ju ett besked. Inom någon vecka, de har sagt innan Misano, men det skulle mycket väl kunna komma tidigare. Nu vet vi, i och med att vi förfrågade en intervju med Martin inför den här helgen, vilket vi inte fick med anledning av att han gör inga intervjuer innan Misano. Ja.
Spänt läge.
Spänt läge.
Ja, och Ducati har ju inte lyckats så väl tycker jag med sin förarpolitik tidigare. I alla fall inte med timing eller med skapa trygghet för förarna som vi vet är så viktig i den här sporten.
Nej, och det är lite sådär. Men vi ska ta ett besked då och då och då. Alltså, jag vet inte.
Vi har ju många exempel på i negativ riktning då, när förare känner sig osäkra på sin position och på något vis pressa fram någonting som inte finns där, och så blir det krascher och så blir det en negativ spiral, medan förare som har sitt klart och vet vad som händer kommande år eller de två kommande åren kan blomma
kör
ut.
Mer, ja, kör mer avslappnat. Ja, ja. Ja, nej, det behöver komma snart skulle jag säga, det beskedet. Hoppas ja. Att det kommer kanske till och med i helgen, annars så till nästa race eller lopp som är på Misano om 2 veckor.
Du, lite kort också om den här helgen. Vi vet att Marc Márquez kommer att vara på plats. Vad kan vi förvänta oss från honom? Han kommer att hålla en särskilt kort presskonferens under morgondagen.
Ja, eller om det möjligtvis var bara en sån där en synk helt enkelt. Något utav det, men han kommer ge någon typ av svara på frågor, ja. Information. Ja. Och sen kommer han ju på plats, som du säger, och vara i Honda-boxen, Repsol Honda-boxen för att kunna hjälpa till helt enkelt med utvecklingen av cykeln och ja, vara en del av teamet igen. Det var ju ett tag sedan, det var ju Mugello senast.
Ja, jag hoppas också att man förstår att det är svårt för honom att sätta ett comeback-datum, men man märker att det närmar sig, det drar ihop sig.
Det drar ihop sig till nästa läkarundersökning som kommer i slutet på augusti. Det är ju bara någon vecka bort. Och då tror jag vi kommer få reda på en närmre tidsplan och han kan börja träna ordentligt igen och sådär. Sen får vi se när han kommer tillbaka.
Mm. Till dess får vi ge oss till tåls och se fram emot den här racehelgen då. Lite matnyttigt inför helgen, hoppas vi har givit under den här podden.
Visst är det hårda däck som kommer användas den här helgen också? Eller en annan typ av...
Ja, stämmer. Jag har information om att Michelin då kommer att ha däck med sig. Dels är de asymmetriska, både regndäcken och slixen, och sen själva konstruktionen samma som man tänker sig använda i Thailand senare, och där är det ju extremt höga temperaturer. Så att det säger ju någonting om den här banlayouten.
Frågan är då vad som händer i den vänsterkurvan. Om det blir lite svalare temperaturer, vilket det faktiskt finns möjlighet att det kan bli här både lördag morgon och kanske söndag morgon.
Ja, ja, det gäller att passa sig för förarna.
Ja.
Är vi nöjda med tankar för helgen härifrån Österrike?
Jag tycker det. Jag tycker det. Ni följer oss på V-Sport Motor och via Play. 9.45 FB1 på fredag. Och sen har vi ju studio från 13.25 på söndag inför racet som startar 14.00.
Toppen! Tack så mycket!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.